Jag är inte arg. Är du arg?
Nej, inte alls arg.
Nej, bra. Nej. Håll den där.
Ska jag?
Nej, för fan alltså. Du är obehaglig tänkte jag säga. Du...
Tackar.
Jag blir fan rädd när du är arg. Jag har ju sett dig arg 2 gånger tror jag.
Mm.
Och hört dig arg.
Hur var det?
Nej, jävla läskigt. Mm. Då tänker man, nu är mina timmar räknade. De kommer aldrig hitta kroppen.
Det händer ju faktiskt inte jätteofta att jag blir arg, men du har ju lyckats 2 gånger.
Ja, och det är det enda också. Vi lirar ju inte med argkänslor, men fan alltså.
Mm.
Du har ju konsten att låta arg i sms.
Mm, ja, men inte det. Ursäkta generaliseringen, men inte det lite kvinnligt också?
Kanske. Fast det räcker ju med bara att, nu för tiden räcker det med att man tar bort emojis.
Ja, ja men precis. Det är ju det, får, det, är det som händer.
Då får den lite hårdare ton bara.
Ja.
Men, ja, men ja, faktiskt. Det blir det. Jag tror bara, fan, vad händer nu då? Mm. Liksom? Varför är det bara information i det här sms-et? Nu är hon arg.
Ja, eller på väg att bli kan det också vara. Mm. Jag behöver inte vara jättearg för att...
Nej, det är så.
Ja, nej, precis. Ja.
Fast känner du ofta arg?
Nej.
Nej?
Nej, det gör jag inte.
Är det en känsla som du inte tar till? Liksom?
Mm. Och nu är jag tvungen att tänka. Nej, det är en känsla jag kan ta till. Men sällan en känsla jag agerar ut. Får man säga så?
Det får man.
Ja.
Vänta, jag ska kolla i regelboken. Vänta. Ja, det var lugnt.
Det är lugnt. Man får säga det är lugnt att säga så. Jo, men så är det.
Känslan kan uppstå, men du agerar inte på den.
Nej, precis. Mm. Utan jag kan prata om att jag är arg hellre än att liksom vara arg.
Okej. Okay. Är arg och triggad samma sak?
Nej, det skulle jag inte säga. Inte för mig.
Okay.
Ja. Jag skulle vilja separera de två.
Häftigt. Vi pratar om det i dagens avsnitt.
Ja, det gör vi.
Vi kör igång det.
Ja, det gör vi.
Välkommen till Relationsdesign med mig, Robert Westman.
Och mig, Sara Norén.
Och dig, Sara Norén. Det här är podden där vi pratar om...
relationer.
Mm. Och vi pratar om våran relation.
Mm.
Vi pratar om andra, tänkte jag säga, som vi sitter och skvallar. Mm. Och vi ger även lite råd och tips och verktyg.
Mm.
Idag så snackar vi lite generellt. Alltså som ett samtal.
Ja, precis.
Så att idag ger vi inga så här steg för steg guider. Vi brukar ju blanda upp avsnitten lite grann med olika så.
Mm.
Innan våran den här skithäftiga gingen så pratade vi om det här med triggad och arg.
Ja.
Och du sa att det är skillnad på de två.
Ja.
Kan du utveckla det?
Jag vet inte. Om jag kan det.
Ge ett försök.
Jag ska prova. Du och ni får vara med i från början, liksom, för jag har inte tänkt ut något svar på det här.
Håll igen nu.
Spontant så vill jag separera triggad och arg. Jag tror att om jag blir triggad av någonting som jag ser eller hör eller upplever, så ser jag det som att jag får en signal. Jag får en signal från mitt ego som säger här finns det någonting vi behöver ofta försvara på något sätt. På olika sätt kan det vara som det behöver försvaras. Men i alla fall, själva triggen är en signal. Jag kan välja att reagera på den signalen genom att gå in i ilska. Alltså att bli arg.
Mm.
Eller så kan jag välja att observera signalen utan att ge den en känsla eller gå in i ett specifikt tillstånd.
Okej.
Mm. Ja.
Låter rimligt.
Vad skönt att du säger det. För jag har ingen aning om det låter rimligt. Men hur ser du på det?
Jo, men jag hade lite tankar kring det. Mm. Så därför jag ville att vi skulle prata om det också.
Mm.
Det var därför jag ställde frågan. För en trigger är ju, behöver ju inte, som sagt, skapa känslan arg. Nej. En trigger är ju en utlösare.
Mm, mm.
En on-knapp.
Mm.
Som utlöser olika känslor.
Mm.
Men oftast när man säger det, jag blir så triggad.
Mm.
Då pratar man väl oftast om att man blir provocerad, kanske.
Ja, precis.
Eller låter det...
Mm.
Det är i alla fall min uppfattning om.
Mm.
Så här, att jag blir triggad, okej, då blir du automatiskt provocerad och du blir arg.
Mm, mm.
Men man kan ju bli triggad på andra sätt också.
Mm.
Men då kanske man ersätter ordet med, jag tänkte, det finns ju ord som äggad och sånt där.
Ja.
Då är det mer så här upphetsning och, och du vet, jag blir äggad av det där.
Ja, precis.
Så att det finns säkert någon skithäftig betydelse i säkert. De där olika orden.
Säkert. Och
det skiter vi nu, och faktakolla.
Ja. Spontana reaktioner måste man få ha också.
Ja, gud, ja. Ja, annars, någon språkprofessor får gärna...
Och sen har vi en massa kanonlyssnare som kan rätta oss om det skulle behövas.
Det brukar de vara snabba på att göra också. Så det är superskönt.
Mm.
Okej, så man blir triggad av olika intryck.
Mm.
En trigger är ett intryck, som du sa, en signal som går in.
Mm.
Och så är det upp till en själv att hantera det.
Ja.
Ja,
det skulle jag säga.
All right. Hur, i en relation, då triggar man varandra.
Mm.
Och ofta väldigt mycket, på olika sätt.
Mm.
Är det nyttigt med att trigga varandra i en relation?
Ja, och det var därför som jag också svarade så snabbt på det, att i en relation så triggar man varandra. För jag kan tänka mig att det finns par som kanske lyssnar på det här avsnittet också, som tänker att nej, men vi har det jättebra, vi bråkar aldrig. Jag har ett sätt att se på relationer som liksom potential till utveckling. Jag vill att min partner ska trigga mig, för annars så är risken att jag blir lite bekväm. I liksom där jag befinner mig i min utveckling. Och jag tror också att risken är att det blir en relation där man börjar undvika vissa saker. Om man är rädd för triggen, att man börjar trippa på tå eller gå på äggskal eller hur man nu säger. Och det tror jag inte är bra. Och också utifrån egna erfarenheter, min upplevelse är att det är otroligt slitsamt och leva på det sättet.
Mm.
Ha områden eller ämnen eller så som man inte pratar om eller undviker. Eller försöker hitta rätt tid att ta upp och så vidare.
Just det.
Det tar enormt mycket energi.
Mm.
Och nu undrar jag vad grundfrågan var, för det har jag glömt.
Det har jag glömt också. Så här, är det nyttigt att trigga varandra i en relation?
Ja, men precis. Jo, men jag ser det som nyttigt utifrån då att om du är närvarande när du blir triggad, så har du möjlighet att justera i dina blueprints eller i ditt undermedvetna. För jag tror att det som händer när vi triggas, det är att liksom vårat intryck då, som det som kommer in, det någon säger eller gör, liksom petar på någonting i mitt undermedvetna. Ett sår, en föreställning, en sanning, en idé om mig själv eller liknande. Och liksom puttar upp den i det medvetna. Den kan gå direkt till känsla och handling. Så att jag kan bli arg och agera på den direkt. Att agera i affekt, som vi brukar säga. Men jag kan också välja innan, alltså stoppa innan den går direkt till handling, känsla. Och stanna upp och titta på, vad intressant. Vad var det som kom upp nu? För då har jag liksom plockat någonting från det undermedvetna. Jag har det i det medvetna. Och då kan jag börja titta på, är det här någonting som jag vill ha kvar? Det här såret, den här rädslan, den här föreställningen. Och då har jag möjlighet att göra ändringar i mig själv. Så jag kan titta på, okej, det här är ett sår som finns. Hur kan jag läka det? Och då när jag sen släpper situationen och går vidare med mitt liv och den där ramlar ner i det undermedvetna igen, så kommer jag ha en ny struktur i mitt undermedvetna, vilket gör att jag kommer börja ta nya beslut, vilket gör att jag får en ny verklighet. Så därför tror jag att det är viktigt att, eller nyttigt, eller hur nu frågar jag, glömt frågan igen, men att trigga varandra i relationer.
Ja, ja, så länge intentionen är att utvecklas.
Ja.
Det finns ju de som triggas för att retas bara för att få igång någon sorts gräl eller komma åt den andra på något sätt.
Mm.
Då är det inte nyttigt. Då, är det ju, då måste man ju titta på varför triggar vi varandra hela tiden och varför gör vi det medvetet.
Ja.
För där provocerar man ju det, då är man ju ute efter fight.
Ja, precis.
Och det är ju inte det som vi menar här, utan det här är mer det här. Men med det klassiska, i ett förhållande så utmanar man varandra.
Mm.
Och i utmanandet så ligger ju det att trigga varandra.
Mm. Mm.
Men det är sättet hur man hanterar och talar kring det sen som är det häftiga.
Ja.
Så här vi gjorde en övning i förrgår.
Mm.
Vi satt och gjorde en övning och vi skrev en ny modell.
Mm.
En psykologisk modell i... Vi skrev om en modell som redan finns, så kan jag säga. Och i den så satt ju jag och blev triggad och du blev triggad också.
Mm.
Men om man pratar om det så blir det inte en fight, utan då blir det också det här vi mot problemet. Så här, oj fan, nu blir jag triggad. Vänta, vi väntar lite här.
Mm.
Och så frågar du så här, vad är det som blir triggad? Nej, men jag känner att jag blev så här och jag får en känsla av det här och det här.
Mm.
Så pratar man om det.
Mm.
Och så säger man liksom, fan vad intressant. Ja, eller hur? Så här, är det här någonting jag vill ha kvar? Nej, absolut inte.
Nej.
Kanske man kan släppa det redan då.
Ja, precis.
För det handlar inte om att göra varandra arga och ledsna.
Nej.
Snarare tvärtom.
Men synliggöra vart vi har våra begränsningar.
Mm.
Om man ser det så, då blir det ju intressant att ha jobbiga samtal.
Ja, faktiskt.
Och att ställa svåra frågor till varandra.
Ja.
Eller utmanande frågor.
Exakt, för om du inte utmanar eller blir triggad så kommer du inte framåt heller.
Nej.
Och det resulterar i, så som du sa, att man kanske undviker att ta upp saker för att man har en föreställning om att den andra kommer bli triggad och kanske arg eller frustrerad, irriterad, provocerad.
Ja, precis. Och så har man tanken i sitt huvud att antingen så leder det till att det blir bråk, man gapar och skriker, eller den här fruktansvärda tystnaden som man kan ha som ett mönster.
Mm.
När man bara fryser varandra ute i flera dagar för att man har blivit triggad och gått in i ilska eller affekt.
Och det är hemskt.
Det är hemskt.
Där går man ju verkligen sönder på insidan. Just i den här tystnaden.
Mm.
Det är ett väldigt effektivt sätt att straffa någon.
Ja, också i en sig relation. Själv.
Ja,
ofta så straffar man ju sig själv lika mycket som... Alltså båda mår ofta lika dåligt.
Mm, mm. Så att trigga varandra på rätt sätt och medvetet är ju nyttigt, tycker jag, eller vi.
Mm.
För det är inte farligt att bli triggad.
Nej.
Det är nyttigt.
Verkligen. Får jag fråga? För jag är nyfiken, men jag hann inte ställa frågan där i introt. Är du ofta arg?
Bra fråga. Jag blir provocerad, som alla andra. Jag får en känsla av arg, men på samma sätt som du sa så agerar jag inte på den.
Mm.
På samma sätt som jag tidigare gjort. På de som har varit mina föreläsningar och de som har sett klipp och sånt där, så brukar jag ju köra ett stycke i min föreläsning som heter Skrik och gap pappan.
Mm.
Den finns på min Instagram också om ni är intresserade.
Mm.
Titta. Och den, jag brukade vara en sån. Jag gapade och skrek på barnen, på flickvän. Och så. Jag har aldrig varit våldsam. Liksom. Inte någonting sånt, men agera direkt på känsla.
Mm.
Direkt. Och var den som skrek först i ett bråk.
Mm.
Och som jag har sagt tidigare också, att alla diskussioner, det är bråk.
Mm.
Det är inte så här att man kan prata om någonting eller diskutera ett ämne. Eller, det är full fight.
Mm. Mm.
Och när ungarna var små så var också det.
Mm.
Och det var ju dels för att säkert man gick runt och var stressad och massa tusen olika saker. Mm. Och sen att jag inte hade lärt mig att ta ansvar för mina känslor.
Mm.
Att man faktiskt kan välja.
Mm.
Du har ju faktiskt makten att välja.
Mm.
Det är ingen annan som gör mig arg än jag själv.
Nej.
Jag gör mig arg med den informationen jag får av dig.
Mm. Mm.
Och sen när jag börjar med det så väldigt sällan jag skriker och gapar.
Mm.
Och väljer att agera på det sättet när jag blir arg.
Är de synonymer för dig? Att vara arg och att skrika och gapa?
Ja, det var det då.
Och nu då?
Nej.
Nej.
Det finns ju olika grader av arghet.
Mm.
Det finns ju arg, det finns förbannad, det finns rasande.
Mm.
Och det är lite skillnad.
Mm.
Och minsta är väl kanske irriterad.
Mm. Mm.
Men raseri, då är du ju i princip förblindad av känslan arg.
Mm.
Så att du knappt vet vad du gör.
Mm.
Då har du ju slagit över.
Mm.
Men sen så det finns ju de som sagt agerar olika när de blir arga.
Mm.
En del blir väldigt sammanbitna och tysta. Och jävligt obehagliga. Och en del skriker och gapar.
Mm.
Och så. Men det viktiga är nog att tumla känslan en gång till innan du agerar på den.
Mm.
Och ett bra sätt att göra det är som sagt att man lyfter upp det så som du var inne på. Man säger så här, vet du vad? Nu kände jag mig arg när du berättade det här för mig.
Mm.
Nu känner jag mig arg.
Mm.
Kan vi prata kring det?
Mm. Mm.
För det är så många som reagerar direkt och agerar. Som sagt. Så det var också ett långt svar. Men arg, absolut. Det är klart att jag blir förbannad ibland. Men absolut inte lika ofta som kanske för 10-15 år sedan.
Nej.
Utan man väljer vad som triggar en också.
Mm.
Speciellt, det är skillnad på att bli triggad ute i samhället än hemma med sin partner.
Mm.
För med partnern, då tränar man tillsammans på ett annat sätt.
Mm.
Just det här med att trigga och utmana.
Mm.
Visst, jag tränar också på att inte bli förbannad på någon i trafiken till exempel. Eller någon på jobbet eller vad det nu kan vara.
Mm.
Men det är en annan typ av träning då.
Mm. Mm.
Men det korta svaret är nej, inte så ofta arg.
Nej.
För att jag har höjt min smärtgräns för när man behöver bli arg.
Mm, mm.
Eller ja, väljer att bli arg då.
Mm, mm. Mm, precis. Kan, så här, varför... Nej, nu ska vi se hur jag ska ställa frågan. Jag tror ju att våra känslor och tillstånd har ett meningsfullt syfte i våra liv.
Mm.
Vad tror du är det positiva med att bli arg?
Mm. Ja, nu vet ju du hur jag är skolad.
Jo,
så om vi ska gå till våra basfunktioner och basbehov, så är ju arg en känsla som behövs för att få extra adrenalin för att flytta på någonting eller springa därifrån eller slåss med ett lejon.
Mm.
Alla sådana känslor kopplar ju på olika hormoner och ämnen i kroppen.
Mm.
Så det är därför vi behöver ha de här känslorna från början.
Precis.
Sen att bli arg är ju kroppens funktion att förbereda dig för fight. För kamp i princip. Men som jag har sagt så många gånger förut också, att evolutionen hinner inte kapp tidslinjen.
Mm.
Så att det är helt orimligt när du istället ska bli arg på att en grannby kommer och liksom bränner ner dina hyddor.
Mm.
Så blir du arg på att någon gick över gatan.
Mm.
Och det behöver du ju inte bli.
Nej.
Det är orimligt.
Mm. Mm.
Så att det...
Men tror du inte där... när vi blir arga för att någon går över gatan.
Mm.
Jag tänker då att någon bara kastar sig ut i gatan och får bromsa väldigt snabbt.
Ja, men jag brukar inte åka runt och vara arg på folk som går över gatan. Då behöver man kanske hjälp med lite andra grejer.
Men det jag tänker då, tror du inte då att ilskan är ett sätt att liksom förtäcka rädslan? Till exempel, du blir väldigt rädd och istället för att vara kvar i rädsla så blir du arg för att den är lättare att hantera i just det fallet.
Ja, jag skulle vilja säga att det är i många fall.
I många fall, ja.
Och det har vi ju pratat om.
Mm.
Att väldigt ofta också. Alltså arg är ju en separat känsla, absolut. Mm. Och den behövs för att koppla på olika saker för olika situationer. Mm. Det är därför vi har olika känslor som ska utlösa olika saker. Mm. På samma sätt som kärlek till exempel. Mm. Och så. Men ofta också har det ju visat sig att när vi är arga så är det oftast inte det som är den primära. Mm. Utan vi är oftast besvikna, rädda eller ledsna.
Mm. Mm.
När vi skriker åt våra barn när de springer ut i trafiken.
Mm.
Så här, vad fan gör du? Gå därifrån!
Mm.
Inte fan är du arg.
Nej.
Du är livrädd för att barnet ska bli påkört.
Mm.
Men du låter arg. Du är säkert arg. Du agerar som arg.
Mm.
Men du är ju jätterädd.
Ja.
Det är en rädsla du förtäcker.
Ja.
Så att din fråga var verkligen toppen.
Mm.
Samma sak när vi måste gå ut och gå en promenad.
Mm.
Eller slå på en sandsäck. Och jävlar, jag skulle kunna tänka mig. Och, du vet, så. Då är vi ofta, vi är ledsna och besvikna.
Mm.
Jätteledsna och besvikna.
Mm.
Och då säger vi att vi är arga. Jag är så arg.
Mm. Mm.
Och det kan vara i en separation eller någon som har gjort någonting. Eller så.
Mm. Mm.
Men oftast är det så. Du är ledsen.
Mm. Mm.
Har det visat sig.
Mm.
Och vad jag har kommit fram till också när jag gjort självrannsakan och sådär.
Mm. Mm. Ja, verkligen.
Att man går runt och är arg. Såhär. Jag senaste tiden, eller nu, jag går ju ett speciellt program. Jag går i 12-stegsprogrammet.
Mm.
Där man rannsakar sig själv väldigt mycket.
Mm.
Och det här med att vara arg på sig själv, det är ju oftast att man är besviken på sig själv.
Mm. Mm.
Och ledsen för det.
Mm.
Och då behöver man reda ut den primära känslan bakom.
Mm.
Man blir också så här kladdigt metatillstånd
av
ett kluster med känslor som man inte vet vad de beror på. Det är långa svar på korta frågor idag.
Ja, det är det. Men det är intressanta ämnen.
Mm, jag tycker. Alltså, det positiva med arg är ju att kroppen tycker att den väljer att aktivera de funktionerna för rätt situation.
Ja, men absolut.
Men det är också därför vi måste analysera det lite. För nu för tiden handlar det inte om, som sagt, att springa ifrån en puma liksom.
Nej, precis.
Tycker du att det finns något positivt med känslan arg?
Mm. Men jag håller med dig.
Mm.
Det gör jag. Och skulle vilja addera till det att just ilska tror jag kan vara en indikation på att vi behöver se över vart vi har satt våra gränser.
Mm.
I relation till andra och världen. För är det så att vi blir, man säger, väldigt arga ofta, så kanske vi behöver tydligare gränser i våra relationer. Det här tolererar jag inte. Och kommunicera dem tydligare.
Mm. Mm. Menar du då att, för när den gränsen är satt, när du kommer över den gränsen, då blir du arg?
Precis. För det handlar ju om ett försvar. Att jag har satt min gräns.
Ja.
Går du över den gränsen,
ja,
då behöver jag gå in och försvara. Precis som du var inne på, då är det liksom förbereda för kamp. För måste jag värna om mig själv. Jag har satt den gränsen, och de flesta kanske respekterar den. Gör du inte det, då vet jag att så här, men då måste jag aktivt göra någonting. Och där blir man arg väldigt ofta, så kan det ju vara så att man dels har otydliga gränser för sig själv. Man känner att man hela tiden måste gå in och försvara eller vara förberedd på kamp, för att det är ingen som respekterar ens gränser. Men då är frågan, har man verkligen satt några gränser? Är man medveten om dem själv, och har man kommunicerat dem till andra?
Mm. Och är de rimliga?
Och är de rimliga?
För du kan ju tycka att du har satt gränser, men de är väldigt lågt satta.
Ja, precis.
Och det får man ju respektera, men du ska ju också kunna fungera som en person ute bland andra. Mm. Om dina gränser är så jäkla nära kroppen, nu sitter jag och gör handrörelser här, men så kommer det vara väldigt svårt också att inte gå runt och vara arg på människor.
Mm. Ja, verkligen.
Runt omkring det. Mm. Och då blir man jävligt ensam till slut också.
Ja.
Då sitter man ju arg på allt.
Ja, ja, men precis. Precis.
Så det tror jag är viktigt också, att se över sina gränser och så här, testköra dem.
Ja.
Det är vi stora fan
av. Ja.
Att man lajvar den nya modellen eller strategin man har kommit på. Liksom. Så att det är superviktigt.
Mm.
Varför tror du, eller alltså inte varför tror du, har du någon aning om varför vissa par medvetet triggar varandra i negativ bemärkelse? Det vill säga provocera fram en fight eller diskussion eller ja.
Mm. Jag har två förklaringsmodeller på det.
Mm.
Den första förklaringsmodellen är att det är inte ovanligt att par eller individer som liksom medvetet eller omedvetet för den delen hela tiden söker en form av irriterat tillstånd eller konflikt eller fight har växt upp i en miljö där det har varit väldigt vanligt. Där det har varit liksom väldigt stökigt, antingen under uppväxten eller ungdomen eller i en tidigare relation, att man liksom har levt i den stressen, i det tillståndet. Och det kan göra att när det inte är stressat, när det inte är konflikt, så vet personen eller individen då inte riktigt hur man ska bete sig. För det är nytt och det är främmande.
Mm.
Och man undrar varför känner jag ingenting? Eller hur mår jag bra? Hur gör man när man mår bra, när man slappnar av? Och då kan det vara så att man skapar det man känner till. Det man vet hur man ska leva i. Min andra förklaringsmodell har med egot att göra. Så då måste vi blanda in egot.
Jag älskar det. Jag älskar att förklara skillnaden.
För vad man säger, egot i det här fallet, om vi tänker ett perspektiv eller ett förhållningssätt där vi köper sanningen om att det som är världen är det vi kan se, det vi kan höra, det, alltså det som vi kan ta till oss genom våra sinnesintryck. Det är en del utav det. Och sen så har vi våra rädslor. Och tillsammans med det, om man säger det förhållningssättet och våra rädslor eller våra föreställningar, så skapas en entitet som jag brukar kalla egot.
Ja, just det.
Och det här är många gånger eller i många fall så är vi mer eller mindre identifierade med det här egot. Alltså den identitet med våra tankar, med våra känslor, med våra föreställningar om oss själva och om oss i världen. Och saken är den att jag skiljer det egot, alltså den identiteten med vårt sanna jag. Så det är som två entiteter, två personer kan man säga i samma person. Och jag tror att när vi, för att leva i harmoni, så behöver vi leva i harmoni med vårt sanna jag. Vårt sanna jag måste vara den som styr våra liv. Men har vi inte tillgång till det perspektivet, utan är styrda av det här egot, så kommer egot alltid att vilja ha mer näring för att behålla sin plats som liksom, primärt perspektiv. Och egot får väldigt mycket näring av att bekräfta sig själv. Och konflikt är ett väldigt bra sätt för egot att bekräfta sig själv. För i en konflikt får egot möjlighet att försvara sig, få förstärka de egenskaperna hos sig själv, både positiva och negativa, och få hela tiden möjlighet att påminna och förstärka och försvara sig själv. Så därför så söker man sig till konfliktartade situationer. Och det är väldigt svårt att släppa, för är vi starkt identifierade med våra egon, så kommer egot också att säga att jag är den enda sanna ledaren. Och vi kan glömma bort att vi har vårt sanna jag. Det är en lite flummigare förklaringsmodell.
Ja, fast den är ju psykologisk också. Mm. det här med egot är ju, egots största näringskälla är ju bekräftelse. Mm. Och egot behöver den näringen för att kunna styra och ta över.
Mm.
Men egot är ju också väldigt, väldigt ytligt.
Mm.
Det är yttre bekräftelse, det är objektrefererat och det är också, när vi säger objektrefererat kan vi bara säga det att när man är objektrefererad, då är man identifierad med de titlar och den makten man har.
Mm.
Det vill säga, om jag är objektrefererad bara, då har jag bara makten jag har som pappa, pojkvän, bilägare, säljare, coach.
Mm.
Tar du bort alla de här sakerna, då försvinner ju också makten.
Exakt.
Makten följer efter pengarna och så. Men om du istället är i jaget, att du är jag-refererad, så behöver du inte de här yttre grejerna. Du behöver inte de här egostyrda sakerna för att ta makten.
Precis.
För att, och det har jag märkt nu när jag gjort min resa här nu de senaste månaderna, att tar du bort allt, då försvinner också makten.
Mm.
Jag hade inte ens mitt telefonnummer kvar.
Mm.
Det är en ganska häftig känsla. Ganska bra. Så att vi är väldigt mycket uppe i vårt ego. Egot behövs också, för egot ger ju bränsle till din kropp. Det är egot som också ser till att du överlever, för det är egot som har lite koll på de här drivkrafterna som behövs. Men också se till så här, vad är det som styr just nu i den här situationen?
Precis.
Så att det är som du sa, det blev lite flummigt, men det existerar. Det finns. Och den här klassiken som du sa, den första förklaringsmodellen, den är ju väldigt vanlig.
Mm.
Speciellt om man kommer från trasiga förhållanden, man har haft kaos, man har haft trauman.
Mm.
Och när du då får det lite bra,
när
du får det lugnt och fint och du får det som du faktiskt egentligen alltid har önskat dig, då sparkar man bort benen för sig själv och skapar lite kaos.
Mm.
Och går tillbaka till det som du vet om och det som är bekvämt.
Mm.
Och känt tryggt. Mm. Även om kaoset är så att säga stormigt, så är det en trygghet, för det är den enda tryggheten du har.
Precis.
Så där måste man göra den omprogrammeringen.
Precis.
Med sig själv eller hos någon.
Ja.
Som jag, som jobbar med det, tänker jag.
Ja,
men precis. Så att det är superintressant vilka känslor som väcks och vad det är som styr.
Ja, och jag tänkte på det, för det blir väldigt tydligt när du, det som du sa, att när man står där och all makt har tagits ifrån en av någon anledning, det som kan bli en aha-upplevelse, det är just det här, men jag finns ju kvar. Jag är fortfarande.
Exakt.
Och det är det egot inte vill. Att Nej. Vi ska se.
Just det.
Att om vi plockar bort allt det här som vi är identifierade med, så är vi fortfarande. Och vi har fortfarande ett värde.
Ja.
Så då, jag bara ville förstärka det, för att jag tyckte att det var bra sagt av dig. För att det blir så tydligt då, vad som är vad.
Och det är då man får känna på hur det är vad sitt sanna jag. Du har ingen val.
Jag har ingen val.
Så det där är ett tips till er lyssnare. Fundera på den makten ni har. Och de fördelarna ni har. De förmåner ni har. Så här, makt låter ju som att ni ska sitta som om härskare någonstans. Men makt. Och så fundera på vad ni skulle ha för makt om man plockade bort alla de här grejerna. Ibland räcker det som sagt med att bara plocka bort en titel. Då är jag ingen.
Nej.
Så här, du får sparken från jobbet eller... bara att din, det fan vet jag, om du är influencer, att din YouTube-kanal läggs ner. Då försvinner din makt som du hade med den. Istället för att du har makten att vara ditt sanna jag, så låg din identitet i det.
Exakt.
Och är man intresserad av just det här som vi pratar om, det här med egot och objektrefererat sanna jaget, så finns det en kanonbok man kan läsa.
Det finns det verkligen.
Och vad heter den, Sara Norén?
är det Kajsa vi tänker på, eller?
Ja, fast nu eller, tänker jag på... Vi kan ta två tips här.
Är det Eckhart Tolle också.
Nej, då, okej, då tar vi tre.
Då tar vi tre.
Just det här med
objekt. Vad
samspelta vi var. Jag det är en av dina favoritböcker. Så jag tänkte såhär, oh, herregud,
jag har, jag har väldigt många favoritböcker. Ah, men okay. Och vad nu ska vi se så att vi säger det. Du kanske kan skriva det här i beskrivningen.
Ja, men jag gör det och sen kan vi länka. Och så.
Precis, för det är de sju andliga lagarna av Deepak Chopra.
Yes.
Och sen så har vi Eckhart Tolle.
Ja.
Lev livet fullt ut.
Ja, den, inte någon annan tänkte jag säga, men lev livet fullt ut.
Lev livet fullt ut. Och sen så har vi Kajsa Ingmarsson som tar upp, som förklarar egot väldigt alltså skickligt tycker jag i boken 12 nycklar till ett magiskt liv, kan den heta så?
Typ.
Ja, något sånt.
Det är hennes senaste.
Ja, hennes senaste.
Ja, och det, vissa kan tycka att det låter flummigt, de här böckerna.
Mm.
Det är flummigt.
Mm.
Men de är väldigt... det handlar inte om liksom, övernaturliga saker, eller måste säga.
Nej.
Utan det handlar just om egot och det handlar lite om hur vi samverkar i universum och så. Mm. Men otroligt bra böcker.
Mm.
Så, och den här Deepak Chopra, den är tunn.
Ja, gud ja.
Och lyssnar man på den så är den bara någon timme, tror jag. Eller två.
Jaha, är den? Ja,
Tror jag. Ja, men jag tror inte att den är så här, du vet.
Som jag tror den var typ 3-4 kanske.
Ja, men okej då.
Ja. Ja. Men jag vet inte.
Men
jag
inte, vet inte typ...
Inte 8, inte 16.
Nej, precis.
Nej, inte 24.
Nej.
Nej.
Och inte 126 heller. Gud vad det har blivit siffror. Det är superbra böcker. Mm.
Ja, det är det verkligen. Jag har... De två första där har jag ju läst flera gånger.
Mm.
Jag har inte hunnit med Kajsa så många gånger, för den har ju nyss kommit ut. Men...
Ja, de två första har jag också läst många gånger.
Mm.
Och den här Deepak Chopra, sju andliga lagarna, den kan man ju ha nästan som lite handbok.
Ja, verkligen.
Go to book.
Verkligen, verkligen.
Du nämnde tidigare...
Oj då.
Att man har sina föreställningar och värderingar och att man har sina blueprints.
Mm.
Kan du förklara för lyssnarna vad blueprints är?
Jag vet inte. Kanske. Jag kan göra ett försök.
Mm.
Jag skulle säga att om vi börjar med att kanske slarvigt dela in medvetandet i det vi är medvetna om, alltså våra sinnesintryck och våra tankar. Att där har vi det medvetna. Och sen så skulle jag vilja prata om det omedvetna eller undermedvetna. Och när vi pratar om våra blueprints så är det alltså de sanningarna som vi har, de föreställningarna som vi har, de rädslorna som vi har, som är lagrade i det här omedvetna eller undermedvetna. Men och så att det kan vara, nu så försökte jag hitta ett exempel, att när du ska hem till någon så tar du kanske ett dåligt exempel, men så tar du trapporna istället för hissen av bara farten. Du gör alltid det och egentligen så vet du inte riktigt varför. Men då kan det visa sig att någonstans i det undermedvetna så ligger det en rädsla för att åka hiss. Och det kanske, man kanske inte ens kommer ihåg varför man har skapat den här rädslan. Men du kommer ändå att göra valet att ta trapporna eller kanske till och med undvika att liksom, befinna dig på platser där du måste åka hiss. Och har vi en sån liksom, programmering i det här omedvetna så kan det antingen gynna oss i våra liv, att vi har positiva föreställningar eller sanningar där som hjälper oss och som gör oss drivna och som får oss att ta oss framåt i livet. Men vi kan också ha föreställningar, sanningar och rädslor där som begränsar oss på många sätt. Och det är väl den kartan av föreställningar och sanningar och rädslor som vi pratar om när vi pratar om blueprints. Och nästa fråga blir ju då, men hur ska jag förhålla mig till det då? Eller vad kan jag göra åt det? Och då brukar jag säga att det vi behöver göra, det är att göra det omedvetna medvetet. Till exempel genom att vara närvarande när vi blir triggade. Så då är vi tillbaka till början där. För så fort vi får liksom medvetande gör de här föreställningarna, sanningarna och rädslorna, så kan vi börja titta på och ställa frågor till oss själva. Är det här verkligen sant? Är det här min föreställning eller sanning? Eller har jag bara liksom snott den, kopierat den av någon annan? Om jag skulle fråga mig själv, hur ställer jag mig till den här frågan? Och så kan vi göra justeringar. Kanske är det så att men den här vill jag inte ha kvar överhuvudtaget. Eller jag vill ha den här, men jag vill formulera den på ett annat sätt. Och så när vi har gjort vårt arbete med den här föreställningen, sanningen eller rädslan, så är den förändrad. Och när den då liksom går tillbaka till det omedvetna, när vi inte längre har den i vårt kognitiva medvetande, alltså tänker på den, så kommer vi det att leda till att vi agerar på ett annat sätt i de situationerna där den har påverkat tidigare. För det är också så att det finns forskning som indikerar att vi gör aldrig några medvetna val. Utan forskningen visar att när vi tar ett beslut, när vi gör ett val, så har signalen att ta det beslutet kommit innan vår medvetna tanke. Så att det betyder att när vi tar beslut i vårt liv så är det, eller min tolkning, det här ska jag säga också, min tolkning. Och jag vet att det finns andra, alltså forskare som har haft samma teori. Det är att våra val styrs av den här strukturen i vårt undermedvetna eller i det omedvetna. Det här, våra blueprints. Så vill vi ha nya resultat i vårt liv, så räcker det inte alltid med att bara byta tankesätt, utan vi behöver ändra strukturen i vårt undermedvetna.
Häftigt. Då finns det ju lite olika sätt man kan göra det här på.
Ja.
Och ett sätt är en modell eller en teknik som heter The Work.
Ja.
Av Byron Katie. Mm. Katie Byron. Jag sa alltid fel förut. Byron Katie. The Work bygger på några grundfrågor. Precis som du var inne på.
Mm.
Är det här verkligen sant? Mm. Kan jag veta att det är 100% att det här är sant?
Mm.
Vad gör det med mig när jag har de här föreställningarna? Och idéerna?
Mm.
Och vem skulle jag vara utan?
Mm.
De fyra frågorna kan man fråga sig själv. Vi frågar då, eller jag gör det ofta med klienter också, när jag coachar.
Mm.
Just den första, är det här verkligen sant? Den är toppen, den använder flera gånger om dagen till allt och alla, och framförallt mig själv. Och sen finns det då vissa grenar, så att säga, i de här frågorna.
Mm.
Det handlar om att du, som sagt, lyfter fram de här rädslorna och föreställningarna och idéerna du har och titta på dem. Och som du sa också, sortera dem. Så här, behöver jag verkligen ha kvar det här? Är det här verkligen sant?
Mm.
The Work, Byron Katie. Det finns tusentals saker att läsa om det.
Mm.
Och gratis också. PDF-er och...
Ja, mycket på YouTube finns det väl.
Ja, just, man kan kolla. Just det. YouTube finns det en massa. Det har du rätt i. Det har du rätt i. Jag bara missade det för att jag är PDF-nörd. Men mycket YouTube, absolut. Mm. Och där finns en bok också. Kan vi nämna.
Mm.
Som handlar om just blueprintsen.
Mm.
Jag tror att den boken är någon så här där The Work hämtar inspiration ifrån på något sätt.
Mm. Mm.
Den heter The Secret of the Millionaire Mind.
Mm. Mm. Mm.
Millionaire.
Millionaire.
The Secret of the Millionaire Mind. Och där står det också, jag tror att det är väl 100 påståenden i den. I slutet av den.
Ja, så mycket möjligt. Jag vet faktiskt inte.
Nej, men det står väl någon så här, man tittar på, så står det så här, den första tror jag är så här, pengar är roten till allt ont.
Ja. Jag har ju aldrig hållit i den boken, jag har bara lyssnat på den, så jag har svårt att se det framför mig.
Ja, men
jag har lyssnat på den flera gånger.
Vi har gjort de stencilerna när vi varit på utbildning.
Ja, det har vi gjort. Och jag vet inte vart de är i boken, men det jag vet är att i den boken så arbetar man ju just med hur vi medvetande gör våra föreställningar och sanningar så att vi kan börja arbeta med dem och justera dem så att de gynnar oss istället för att begränsa oss, för det är ofta det vi vill. Och den boken är ju fokuserad på våra blueprints.
Just det.
Som har med ekonomi att göra.
Ja.
Men byter man ut orden så kan man ju arbeta med vilken slags föreställning som helst. Mm. Eller liksom vilka blueprints som helst. Det kan vara relationer, det kan vara arbete. Eller, ja.
Ja.
Så. Det är en väldigt bra handbok i ämnet.
Ja, den är faktiskt bra.
Mm.
Nu har ni fått jättemånga bra tips på böcker.
Mm.
Cirklar tillbaka till början här nu då, med det här med att trigga varandra.
Mm.
Så är det ju återigen så handlar ju mycket om det egna ansvaret.
Mm.
För sina egna känslor.
Mm.
Och så här, varför blir jag triggad i det här? Men också att kommunicera det till sin partner.
Mm.
Så här, vet du vad? Jag blir lite triggad nu. Kan vi prata om det?
Mm.
För oftast vet ju inte den andra. Eller oftast, om det inte är medvetet, så vet ju inte den andra partnern att du blir triggad. Helt plötsligt sitter du bara och är arg. Och det är inget bra. Eller agerar arg. Arg kan du få sitta och vara. Det är ju en känsla som tillåten.
Absolut.
Så det är superintressant det där att undersöka också. Så här, vad fan kommer det här ifrån? Varför blir jag triggad nu?
Ah.
Varför gör jag mig själv arg med den här informationen? Mm. Oftast är det någonting som sitter och ligger och skvalpar där bak i dina amygdala oftast också.
Mm.
Ett intryck eller en känsla av någonting som absolut kanske inte ens har med situationen att göra.
Nej, precis.
Därför är det så viktigt att kommunicera det också.
Mm. Mm. Mm.
Och kanske ta reda på var det kommer ifrån.
Ja.
Faktiskt.
Mm.
Mm. Så att utmana varandra på rätt sätt. Träna tillsammans.
Det är det vi säger. Precis. Ja.
Träna tillsammans på.
Ha jobbiga snack. Oh. Och sen så känn på känslorna.
Ja, för det är inte farligt.
Nej.
Känslor är inte dödliga.
Nej.
Det är bara nyttigt.
Mm.
Och så återigen, det behöver inte vara full fight bara för att det är en diskussion.
Nej.
Det kan vara ett jättefint samtal där man hjälper varandra framåt.
Mm.
Och det gör det funkar. När gapade och skrek du senast?
Oj. Jag kan... På riktigt. Så kan jag inte komma ihåg att jag har skrikit när jag har varit arg. Jag har säkert gjort det.
Ja.
Men jag kan inte komma ihåg det. Det jag vet att jag har gjort i modern tid. Det är att smälla igen dörrar.
Mm. Det är nästan lite passivt.
Ja, det är fruktansvärt. Jag är inte stolt över det, men det är det jag vet att jag har gjort.
Mm.
Jag har säkert möjligtvis höjt rösten någon gång. Jag kan inte komma ihåg att jag har skrikit. Så antingen så är det väldigt länge sedan, eller så har jag blockerat ut det.
Okej.
Okay. Mm. Jag kan inte komma på.
Nej, men du har ju också väldigt länge haft koll på dina känslor. Mer än vad jag hade förr. I tiden, känns det som. Det är ju också mina blueprints. Jag är ju uppväxt på ett sätt i en miljö med vänner, folk runt omkring mig, där man skulle vara våldsam och ha ett våldskapital och vara hård på olika sätt.
Mm.
Det är ju också ren överlevnad, för annars kanske man riskerar att faktiskt bli skjuten eller något annat hemskt så. Men då är det också så här, då måste man ju städa bort det där när du går in i en ny tidsepok.
Men precis.
Det är ju gamla blueprints, gammal karta.
Precis. Och jag tror så här, för du har rätt i att jag har haft en medvetenhet kring mina känslor ganska länge nu. Men jag tror inte att jag gapade och skrek innan det heller, men det hade andra anledningar.
Okay.
För då var jag rädd för att det skulle få en kedjeeffekt där någon annan med mer våldskapital blev argare än vad jag kunde bli.
Mm.
Och därför så passar man sig jävligt noga för att höja rösten.
Så det var
vill inte hantera konsekvenserna av det.
Det blev en försvarsstrategi?
Det var en försvarsstrategi.
Okay.
Så att det är därför som jag fryser. Alltså det är fly eller fäkta eller frys.
Ja.
Jag fryser när jag blir rädd eller liksom väldigt triggad.
Just det.
Men sen när jag var 17, då hade jag den kapitulationen när jag tyckte, alltså min upplevelse var att all min makt blockades ifrån mig. Jag hade inte mycket till att börja med, men sen så det jag tyckte att jag hade, det försvann.
Okay.
Och då för att komma upp från det så lärde jag mig att jag kan observera mina tankar. Och då började det arbetet.
Mm, snyggt.
Reflektion. Så jag tror det finns olika anledningar till att jag inte har skrikit och gapat när jag har blivit arg.
Ja, så du minns inte när du sist gjorde det?
Nej.
Så lång tid?
Mm.
Eller om du ens någonsin har gjort det?
Och jag kanske har gjort det i modern tid. Jag vågar inte säga 100% om någon nu lyssnar på det här som har känt mig och hört
just
mig skrika.
Det, fan, hon skriker
ju av. Ja, men precis. Så här, jag vet inte, men jag kan inte komma ihåg det i alla fall.
Nej, okej.
Okay. Mm.
Ja, men då så.
När gapade och skrek du senast?
Nej, men jag slutade med det. Men jag har ju faktiskt, jag höjde rösten en gång för bara någon vecka sedan. Eller två.
Mm.
Och en person i min närhet som triggade mig otroligt mycket. Men det var så mycket inblandat i det som var på väg att förstöra annat för mig.
Mm.
Så att jag tog till en tonhöjning, tänkte jag säga. Inte, men att jag höjde rösten.
Mm.
Men absolut inte skrika och gapa och fortsätta fighta så. Men absolut, det gjorde jag.
Mm.
Och det kan man ju, han hade kunnat gjort säkert på 1000 andra sätt också.
Mm,
men just där och då så gjorde jag det.
Mm.
Men annars, nej, det är ytterst sällan. Alltså.
Mm, mm.
Jag kan säga till barnen skarpt om det är liksom så här, men de är ju tränade på ett annat sätt också.
Mm, mm.
Det är, vi skriker inte gapa på dem heller. Det är ju, de vet ju vad som gäller.
Mm.
Och där har vi tränat tillsammans med ungarna. Både jag och barnen och du och jag och barnen. Och det behövs inte skrikas.
Nej.
Prata bara. De vet också när att fan, nu är det inte läge att bete sig illa. Utan vi pratar om det.
Mm.
Och det är ganska skönt också. Fan, det är jobbigt när folk skriker och gapar.
Ja.
Det blir så bara oskön stämning. Och just speciellt i en relation. Den som skriker först förlorar ju, som sagt.
Ja.
Du tappar ju all. Så här, vem fan vill lyssna på någon som bara står och gapar? Nej. Det går ju inte.
Nej, nej.
Så att, nej, så är det.
Så är det.
Mm. Du, vet du, vi har fan popcorn.
Vi har popcorn.
Ska vi poppa upp den där bad boyen?
Det ska vi verkligen göra. Nämligen.
Ja, oh, yes, yes.
Mm.
Fan, vad bra, bra snack idag.
Ja.
Bra sur.
Ja, bra sur.
Bra sur. Det är också en av våra favoritpoddar.
Ja, det är.
Säga. Bra, ja. Bra sur podcast.
Grapparna.
Med Viktor Sundberg och Fredrik Hallgren. Lyssna på den, det är
ja.
Bra.
Verkligen.
Ja, bra så. Vi tackar våran sponsor himmelriket.se där man kan få 20% rabatt om man anger koden
powerpar.
Yes. Mm. Och där finns det massa lacho-prylar man kan köpa. Nästa avsnitt vet vi inte vad det kommer handla om.
Nej, vi har ingen aning.
Ingen aning.
Nej, vi vet inte när vi kommer spela in det.
Nej, precis. Nej. Vi spelar in en bil nu också.
Mm.
Det är jäkla bra ljud det.
Ja, men jag tror det.
Toppenbra. Mm. Toppenbra ljud. Ska vi lägga ut en bild på hur det ser ut? När vi spelar in.
Ja, det kan vi göra. Ja. I story. Typ.
Ja, vi lägger ut den på vår Instagram. Får ni se hur vi spelar in. Det blir kul.
Det blir kul.
Du, tack för idag, Sara.
Tack själv, Robert.
Och tack ni som lyssnar.
Ja, tusen tack.
Gå gärna in och följ oss på sociala medier.
Ja.
Prenumerera gärna på Spotify.
Ja.
Och om ni gillar det ni hör, så dela gärna avsnittet med andra.
Ja.
Och sprida.
Ja,
så vi får hänga med fler.
Det vore kul. Det blir kul.
Det blir kul. det är ni lyssnare som gör att vi fortsätter.
När du säger följ oss på sociala medier så är det bland annat Instagram, och där heter vi
powerpar.relationsdesign.
Ja, vi har också en TikTok.
Mm. Där heter vi Relationsdesign Podcast.
Och så har vi en grupp på Facebook som heter
Relationsdesign.
Snyggt.
Och vi kan ju också säga, vi är mest aktiva på Instagram.
Mm.
Men vi kommer vara lite mer närvarande i gruppen på Facebook också. För att det har visats mer intresse för den. Den fylls på och så. Så vi ska fylla på med lite grejer i den så småningom.
Så
småningom. Men vi tar det i lugn takt. Vi jobbar fortfarande med vårt.
Ja, det gör vi verkligen.
Så att vi gör så gott vi kan. Tack för idag.
Tack för idag.
Ta hand om er.
Ta hand om er. Hej.
Hej. I've been trying to meet you.